Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Nu är jag ute i Täby på Täby Ryttarcenter och träffar Kristina Bengtsson. Hej.
Hejsan.
Och Malin Stensland.
Hejsan.
Hej, vad kul att jag får komma hit.
Vad roligt att du är här.
Ja, i snöstormen.
Välkommen till oss.
Men Kristina, du är sheriff här på Ryttarcentret.
Ja, det är jag. Jag är då vd på Täby Ryttarcenter och vi bedriver ridskoleverksamhet här. Och vi har ju funnits sedan 2002 och på den här fina anläggningen då som ägs av Täby kommun har vi varit sedan 2010.
Mm. Hur många hästar är det här?
Vi har 50 hästar och idag har vi, tror jag, 46 som går i verksamheten. Det är runt 500 ridande idag och vi har ju verksamhet alla dagar i veckan. Så att det är en stor verksamhet som också är under utveckling hela tiden. Mm. Och ja, vad kan vi säga mer? Vi har ju också en förening som är aktiv, Täby Ryttarsällskap, som är väldigt duktiga inom tävlingsverksamhet och bedriver hela den biten. Mm-hmm, ja. Mm. Och sen är vi runt 30 personer ungefär som jobbar här totalt sett då.
Det är ganska många.
Det är många, men vi kanske pratar om 18 heltidstjänster om vi slår ihop timmarna. Mm. Och vi har ju ridskoleverksamhet ja, alla veckor utom 4 veckor under sommaren då hästarna vilar. Och vi har även lägerverksamhet under 3 veckor sommartid och dagläger som är väldigt populära.
Vad härligt. Ja. Är det många som står i kö till ridskolan?
Alltså det viss kö har vi, men vi har ju sedan coronan och med tanke på hela världsläget så har ju efterfrågan blivit mindre. Mm. Så att vi jobbar ju aktivt hela tiden med att få in elever. Mm. Så att viss kö mer faktiskt just nu i alla fall på vuxensidan. Sen finns det en viss kö på, bland barn också, men det är ökat faktiskt bland vuxna. Mm. Sen har vi en hel del även om man säger privatlektioner och där finns det också ett väldigt stort intresse. Mm. Ja, så det är väl lite så som det ser ut.
Mm. Kul! Jättevacker anläggning. Får titta lite mer sen.
Ja, den är fantastisk faktiskt på många sätt. Mm. Och det är ju väldigt tacksamt också när man ska arrangera både tävlingar och olika event och så på den här anläggningen. För det finns ju alla fysiska liksom, möjligheter för att kunna göra det på ett bra sätt.
Kul! Malin, du är...
Jag är kiropraktor, legitimerad på humansidan. Och sen jobbat på häst också, sen jag var färdig med utbildningen. Och sen är jag lite yogainstruktör. Jag är utbildad i något som heter DNS, där jag jobbar mycket med rehab. Och det har jag också tagit över på hästbiten.
Mm. DNS, vad står det för?
Dynamic Neuromuscular Stabilization. Mm-hmm. Och det handlar ju om att få hästar hitta bättre stabilitet och kontroll i kropparna.
Det är kanske det jag behöver, jag som är nyopererad i knät.
Definitivt. Helt klart.
Ja, men, och ni har ju då startat något väldigt spännande. Mm. Något som heter Equitalk. Vad är det och varför har ni gjort det?
Ja, grundtanken är ju då att vi vill att det ska vara ett forum som ska sprida kunskap och huvudämnet är ju då hästvälfärd. Så att vi kan ju sprida och ha då olika workshops inom olika ämnen men liksom grundtemat ska ju hela tiden vara hästvälfärd. Så det ska ju liksom genomsyra allt vi gör.
Istället för att komma med pekfinger mot människor, för det är ingen som vill göra sin häst illa, alla vill ju väl, så vill vi istället utbilda både hästägare, tränare, alla som håller på med hästar och hjälpa människor till en bättre kunskap utifrån den forskning och erfarenhet som finns idag. För vi ser ju tyvärr, jag som är ute i väldigt många olika stall, ser ju att många hästar inte mår bra och det är ju inte på grund av att någon vill vara elak utan det handlar om kunskap. Så det är väl det som är att vi vill hjälpa människor till bättre kunskap.
Och hur gör ni det då?
Vi tänker då att vi har ju några workshops här nu som är inplanerade under våren. Och då tänker vi att vi bjuder in alla som är då intresserade att antingen komma hit live och vara med på den här workshopen. Och det kan ju vara lite olika. De som är inbokade nu under våren, det är ju heldagar, söndagar. Och då kommer man hit och får ta del då av kunskap, det är någon som föreläser. Och det kommer varvas både med att vara teori och praktik i ridhuset. Och man ska även ha möjlighet att kunna följa det här digitalt. Så att tanken är ju att vi ska kunna sprida det här över hela Sverige. Så att det inte bara de som bor närmast som ska kunna ta del av det här.
Och vi har ju försökt tänka bredd, för att vara hästägare handlar inte bara om att kunna rida. Utan det är så många ämnen som man behöver ha lite kunskap i. Även om man kanske tar hjälp av en veterinär eller en tränare, så behöver man ändå ha lite kunskap i olika ämnen. Mm. Så där har vi försökt tänka lite bredd då när vi har valt ämnen, och även ämnen som vi tänker framöver till, mot hösten också.
Mm.
Även om vi kommer börja lite med ridning och hästens utbildningsskala, så har vi också sen valt att ha ämnen som hästens mun, tryck i tygen, sådana saker som vi vet många hästar far illa av. Det är för att utbilda i fler ämnen som en hästägare bör kunna lite om.
Mm.
Kommer det här sig av den senaste tidens debatt just om hästvälfärd? Jag tänker danska ryttaren och lite annat.
Tankarna kom ju långt innan. Jag och Kristina har ju gått och smygpratat om det här i många år.
Ja, faktiskt.
Och pratat om att försöka sprida kunskap på olika sätt. Men det här gjorde väl att vi fick lite mer fart.
Ja.
Och att vi också kom att tänka lite på liksom TED-talk. Mm. Och hur de sprider kunskap. Och att utifrån det då skapa ett eget TED-talk i form av Equitalk. Så där, det gjorde väl att vi lite mer satte fart på grund av mycket det som har skrivits i senaste tiden.
Mm.
Både om det är Danmark, och här i Sverige har det också kommit en del, och från USA senast var det också en del som det har kommit ut i sociala medier.
Och sen tänker jag också att det ska ju vara en inspirationskälla och ett ställe där vi kan börja nätverka med varandra. Och på så sätt också öka inspiration, och för många aktiva som jobbar ute på dels på ridskolor eller som tränare eller olika stall där man känner att man vill få mera kunskap helt enkelt.
Ja, ett forum där det liksom är högt i tak, för att vi kommer med olika erfarenhet, vi tycker lite olika om saker och ting, vi har olika kunskapsnivå. Där vi kan diskutera utan att det blir att någon tar sig illa vid eller att det blir pekfinger. Utan att man kan på ett sätt diskutera, och sen kan man kanske komma överens om att det är inte överens. Men det är viktigt att kunna prata om många av de här ämnena. Och också att, vad menar när vi pratar om en häst som går på tygen? Vad betyder det? Eller något annat. Så att vi liksom mer börjar sätta att vi pratar samma begrepp. För idag slängs det med så mycket ord i hästvärlden.
Ja, precis. Det är ju många uttryck som används bara för att man alltid har gjort så, utan att man egentligen tänker efter. Vad betyder det här?
Ja. Vad är det att rida en häst mellan hand och skänkel?
Ja, till eller exempel. Hästen går på tygen. Mm. Eller, det finns ju ganska många sådana
begrepp.
Ja.
Sådana vill vi slå hål på lite.
Ja.
Har ni fått stående ovationer, eller märker ni att ni är någon som inte tycker att det här är jättepiffigt?
Alltså, vi har fått positiva reaktioner. Och vi har ju börjat nu med att sprida det här på sociala medier. Och vi jobbar ju också genom ridskolan att sprida det den vägen. Och så här då.
Nu spelar vi in en podd.
Ja.
Jag har bara hört positivt. Ja. När man börjar prata om det så upplever jag att det finns ett intresse.
För jag tänker också så här att det är så lätt att man pratar om att man vill ha förändring på saker och ting. Alla vill det, men vi måste ju också lyckas med någonting i praktiken. Liksom få ut det här. Och jag tänker att det här blir ett nav och så får vi sprida kunskapen utåt.
Ja, och skapa miljö där man vågar lufta lite vad man tänker och diskutera, där det inte bara hela tiden blir pekfingervalsen, att liksom, nej så är det inte. Utan att man får sitta och prata om saker. Sen behöver man ju moderator så att det blir ordning och reda i klassrummet.
Ja. Ja, det är det också. Det. Ja. Hur många sådana samtal ska ni ha i år då?
Alltså vi har ju tre som är bokade. En i mars här nu, den 17.
Vem kommer då?
Då kommer Traudi Björling att föreläsa då om utbildningsskalan. Hästens och ryttarens utbildningsskala.
Inte alltid de matchar liksom.
Nej, och de flesta vet
det är väl
inte
det,
att
som
det
är
finns.
Konsten, ja. En stor del av konsten.
Ja. Och många vet inte ens att det finns en ryttarens utbildningsskala, för den pratas det extremt lite om i Sverige. Medan i Tyskland där Traudi utbildar, där är ju den en väldigt viktig del.
Och just det här som vi säger, att man fördjupar sig i utbildningsskalan, att man verkligen får förståelse för alla de här olika delarna.
Och begreppen.
Och sen kommer i april?
I april, den 14 april, så har vi Kajsa Eriksson som är godkänd legitimerad sjukgymnast från Mälarkliniken. Och Traudi Björling, de tillsammans ska ju då prata om hästens fysiologiska förutsättningar för arbete, både teori och praktik. Så att det blir ju också en bra koppling, tänker vi, till den första workshopen om utbildningsskalan. Och sen kommer en i maj, 26 maj. Och då är det Tove Särkinen, också legitimerad veterinär från Mälaren hästklinik, som ska föreläsa om munhåleundersökning.
Och munskador.
Och munskador, precis. Just i koppling då till ökad hästvälfärd. Och hon kommer att föreläsa tillsammans, eller de tillsammans då kommer föreläsa, eller Marie Eisesjö heter hon, den andra som föreläser vid det här tillfället. Och hon har ju doktorerat då i det här med tygelspänning.
Hon har mätt tygelspänning. Ja. Där. Och så ska hon presentera sin forskning.
Det var spännande.
Så det blir både teori och praktik.
För de två gifter sig ju väldigt bra. Både det här att se munskador som är kopplat till en stark hand och olika typer av bett. Till då hennes forskning som visar då på hur olika tryck faktiskt skadar hästen. Och när hästen börjar påvisa att den är obekväm eller smärtreaktioner. Så det ska bli jättespännande.
Vad intressant. Varför har ni valt ut just de här personerna?
Ja, dels så vi vill ju ha personer då som har väldigt bra kunskap, som är utbildade, som har eller som har forskningen bakom
sig. Och som
sig.
Är experter som, i sitt område. Ja. Och som är trygga på det de kan och praktiserat mycket. Och Traudi Björling är också en del i vårt forum. Så därför får hon vara först ut.
Ja, det är jättespännande.
Vi kastar ut henne.
Vad kostar det att vara med på sånt här, heldag nu då?
Om man är med live då här på plats så kostar det 450 kronor. Då ingår också att vi har lunch här tillsammans och fika. Och vill man följa det digitalt då så kostar det 300. Och då får man ju en länk och man kommer ha möjlighet att kunna se även en vecka efter. Så att man behöver inte sitta på plats om man inte vill. Just det, där datumet då.
Spännande, men det var inte alls farligt dyrt, tänker jag. Så det är ändå överkomligt.
Ja, och vi känner ju också att vi vill ju verkligen, syftet är ju att sprida så mycket kunskap till så många som möjligt. Så att det får inte vara så att priset ska bli liksom stoppklossar. Utan det gäller att få ut det här och att vi får en dominoeffekt av det hela.
Det ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Och sen oavsett vad man har för roll i hästvärlden. Oavsett om man är en elev på ridskolan, tränare, hästägare och så vidare. Eller jobbar med hästar som jag, som du är kiropraktor och ekviterapeut och så vidare. Mm. Det ska finnas, vara kunskap som är bra för alla oavsett din roll. Mm. Det är alltid bra att fylla på smörgåsbordet. Och framförallt med senaste kunskap. Det har ju hänt väldigt mycket i hästvärlden om vi tittar tillbaka. Ja, 30-40 år sedan när jag började rida så har det hänt extremt mycket. Ja. För att vi har så mycket mer kunskap idag. Mm. Och att vi har kunnat titta mycket mera även i forskningen. Just att, som där som Marie ska presentera, att vi kan mäta saker och ting idag. Mm. Så det gör ju att det blir mycket tydligare.
Jag tänker också såna appar som det finns här. Man sätter igång hästar, man vet hur mycket trav man
just har. Just det. Allt är digitalt.
Ja. Det är ändå ganska främt.
Ja. Så det har hänt mycket.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men hur många är det några som har använt sig ännu då? Har det varit något stort intresse?
Ja, det är just nu så är det tror jag 40 som är anmälda. Mm. Mm. Så det tycker jag är bra.
Det är, ja, det är ju jättebra med tanke på att anmälan precis har gått ut.
Ja, verkligen.
Mm. Mm. Om man vill läsa mer om det här, vart hittar man det?
Vi har ju en Facebook-sida som heter Equitalk. Mm. Och vi är under skapande av även sida på Instagram. Och, så det är där vi börjar, tänker vi.
Mm. Vad spännande. Mm. Och så är tankarna att fortsätta till hösten. Mm. Har ni några teasers för vad som ska komma då?
Ja, alltså vi tänker vi, dels så ska vi ju vidare fördjupa oss i hela den här med utbildningsskalan. Mm. Men även inom etologi är ju ett område.
Ja, där var den fjärde medlem, Anna Baker, har ett väldigt stort intresse och har fördjupat sig själv senaste åren om hästens inlärningsprinciper. Mm. Så där, det kommer vara ett ämne.
Jättespännande, det här med etologi. Jag intervjuade Renate Larsen i en annan podd här för ett år sedan eller något. Och hon berättade just om hästars beteende och just vikten av att man inte ska ha hästarna ensamma i hagar utan att de faktiskt vill ha sällskap och behöver ha sällskap. Och röra sig på ett sätt i hagen. Man kunde även på små ytor bygga in hinder i hagen så att de var tvungna att gå över en stock för att komma till maten eller liknande. Det tycker jag är spännande. För det är väldigt vanligt annars att man har sin häst på sin lilla ruta, gärna med bubbelplast runt omkring.
Så är det ju framförallt i storstadsregionerna så är det ju så.
Spännande. Ja, och men du och Anna har ju också något en föreläsningsserie fast som inte är här.
Ja, och den kommer vi också i något format ha med under Equitalk.
Ja.
Och den har vi döpt till självbärig häst och självbärig ryttare. För att få en självbärig häst så kommer de här inlärningsprinciperna in att få hästen att svara på lätta hjälper utifrån hur hästen lär sig på bästa sätt. Mm. Och om vi har en ryttare som inte riktigt har en stabil kropp och kan ge en hjälp vid rätt timing, så är det ju lätt att en kropp ger massa signaler hela tiden.
Mm.
Och jag pratar ju mycket då om att få en balanserad sits så att du ska kunna lite styra och äga din sits och säga att nu ska jag göra en hjälp i tygen eller nu ska skänken göra en hjälp.
Mm.
Och då gifter sig de där väldigt bra ihop. För om Anna inte har en ryttare som har kontrollen över sin kropp och som kan själv veta nu ger jag en hjälp, då blir det svårt för henne att kunna gå vidare i hjälpgivningen.
Mm.
Så på det sättet så för några år sedan upptäckte vi men det här är två ämnen som passar väldigt bra ihop.
Mm. Men vad ska man träna då som ryttare tänker jag om man ska få en självbärig kropp?
Jag brukar säga all träning är ju bra träning för det viktigaste är att vi rör på oss. Sen när man tittar på vad ryttare behöver när vi rider så behöver vi som jag är inne på stabilitet för hästen rör sig bara mer och mer vilket gör att våra kroppar utsätts för ännu mer rörelse än förr i tiden. Och stabilitet, där kommer ju in mycket det här då som vi idag kallar för core-träning eller bollkontroll. Mm. Sen behöver vi vara rörliga i vissa leder och där är ju höfterna ett viktigt område.
Mm.
Sen behöver vi bra balans och vi behöver kunna koordinera oss.
Okej, så man måste typ gå på Friskis och Svettis eller något?
Ja, och det gjorde att jag för många år sedan hamnade i yogavärlden. För tittar man på yoga så är ju i samma positioner, så har utmanat vid stabilitet, rörlighet, balans och koordination. Mm-hmm. Vilket gjorde att jag sen tog fram ett eget ryttaryoga-koncept där jag använder, gör om yogapositionerna så att de är mer anpassade för ryttare. Mm-hmm. Så all träning är bra träning.
Det är inte solhälsning, utan det är liksom trav.
Ja, det är liggande ryttaren, det är ryttarplankan, det är rida lätt.
Det var kul.
Och det är ju för att många ryttare, de har ju inte tid. Det är ju, och att då gå på Friskis eller gå på Sats, och så ska du göra ett styrkeprogram, så ska du ha ditt rörlighetsprogram och så ska du träna lite koordination och så lite balans. Den tiden finns inte. Mm. Och då finns de här träningsformerna, och yoga är ju en av dem. Idag är det ju väldigt inne också med något som heter funktionell träning. Mm. Du har pilates, du har tai chi, qigong, body balance på Sats. Som utmanar kroppen i de här olika kvaliteterna på en och samma gång. Så det finns ju många fler än yoga, även om jag är jävig.
Mm. Vad spännande. Ja, det blev inte enklare nu vad man skulle träna för någonting. Det är lättare om man bara får ett recept. Så här.
Ja, men det är just det där med recept. Många vill ju ha recept, men både vi och hästar är ju olika individer. Mm. För det där får jag ju ofta i form av tränare, eller personlig tränare av ryttare, att kan du bara inte ge mig ett recept, eller har du bilder på någonting. Men varje övning som jag skapar ju för dig eller för en viss häst. Även om man kan använda samma övning till väldigt många, men det ska ju vara individuellt. Mm. Och det är det vi vill också utbilda hästägare i, att inte hamna i recepten, utan att se sin hästs, vad behöver den.
Men hur gör man då här på ridskolan? Jag tänker, här är ju lite mera alla, man rider i grupp, och hur utbildar ni det här?
Alltså, dels så har vi ju faktiskt en av våra instruktörer som är anställd här som också har yogaträning. Mm-hmm. Så att vi bjuder in så att alla som är intresserade och vill ha möjlighet att vara med här. Så det har vi faktiskt här inne. Precis, att vi försöker få med och sprida liksom den kunskapen och även prata om det. Så det är ju en del i det hela.
Mm. Jag tänker den tiden för 100 år sedan när man själv gick på ridskola, så var det ju liksom ingenting som man pratade om.
Nej. Men det är återigen det här med ryttarens sits och balans och att ryttarna måste förstå att de måste jobba mycket med sig själva för att bli en bättre ryttare. Det är jätteviktigt.
Ja, förut pratade man kanske om att man inte skulle dra så hårt i tyglarna, men det är lite mer att hålla reda på nu då.
Ja, fokus på balansen brukar jag säga, att de själv måste hitta balansen, annars kan ju inte hästen hitta sin balans. Liksom. Och där, någonstans där måste man ju börja.
Ja, man är ju ett ekipage. Vi har ju väldigt höga krav och förväntningar på hästarna, men väldigt ofta inte på oss själva. Mm. Och kan vi inte stå på höger ben lika bra som vi står på vänster ben, hur ska vi då kunna kräva att hästen ska gå lika bra höger varv som vänster varv?
Och när du säger det så låter det så väldigt enkelt. Men så är man ju där, stressad ute i stallet efter jobbet och ska bara. Ja. Och så, då kan man ju bli lite arg, och nu blev det inte som jag hade tänkt mig.
Men just på ridskolan så känner jag att det där är ju en jätteviktig bit, att vi som ridlärare verkligen tar med oss och informerar eleverna om det här. För jag tror att det är samma sak där, man är inte... Rider man en gång i veckan, liksom, jag tror inte att man är medveten om det här. Utan vi måste prata, informera liksom, så att man ökar medvetenheten runt det.
Men ni har ju också teoriveckor där ni har de här olika ämnena som tas upp.
Ja. Det vore intressant att se, det kanske ni har i någon av de här föreläsningarna eller här på ridskolan, men att se liksom, vad händer när man gör fel. Alltså visa liksom dåliga exempel. Är du så här, då blir hästen si, eller gör du så här så blir det så. Då är det enklare att förstå att jaha, kanske borde gå.
Det brukar vi faktiskt lägga in på när vi har ju då några mindre clinics för ridskoleeleverna då, som ett teoritillfälle. Mm. Då brukar vi faktiskt göra precis som du säger där, att man visar det här händer om man gör så här, och det här är inte rätt. Så att det är också användbart.
Ja, man lär sig på olika sätt. Så ja. Men det är bra både att höra och se. Och
ja. Göra.
Ja. Göra. Ja. Ja.
Och så repetition hela tiden.
Hela tiden. Ja. Ja.
Vi var faktiskt på ett besök och nere i Sparholm hos Louise Chatelle som har sjukhushästen. Och då fick vi också prova på en lilla snöboll där med ens kroppsspråk. Och när han inte förstod oss överhuvudtaget och när vi helt plötsligt ställde oss vid hans rumpa, då satte han sig ner. Och det var liksom, ja, man behöver verkligen lyssna in varandra på ett sätt som man kanske inte alltid har tid med.
Nej. Och som sagt, kroppsspråket
är viktigt.
Är viktigt.
Oerhört viktigt. Ja. Ja, men då är det alltså första föreläsningen, vad sa du, 17 mars?
17 mars, ja.
Ja, och man hittar det här på Equitalk på Facebook.
Ja.
Spännande. Mm. Och hur många kan ni ta emot om det är redan 40 anmälda?
Mm. Alltså vi har ju en gräns på 80 personer. Mm. På plats. Mm. Sen digitalt går det ju liksom att finns det inga begränsningar. Nej. Naturligtvis. Mm. Så att få anmäla.
Mm. Spännande. Mm. Känner ni att det är någon annan i Sverige som gör de här grejerna?
Nej, men vi har ju funderat runt det här och just det här att det är ett forum som ska sprida inom så många olika ämnen och att man gör det också digitalt.
Mm.
Så jag tror inte det.
Nej.
Vi har funderat, men kan inte komma på att det är någon som gör det.
Nej,
i alla
inte
fall.
På det här sättet.
Nej.
Det är vad vi vet.
Mm. Är det annars bra samarbete inom Stockholmsregionen med inom hästfrågor? Jag tänker i Skåne, där jag var förra veckan, där har de något som heter Hästen i Skåne. Och man samverkar mycket kring hästnäringsfrågor. Är det något som man gör här i Stockholm?
Nej, det borde vi väl veta, va?
Ja. Det borde vi veta.
Ja. Nej, det kan vi inte.
Inte på det sättet som du beskriver i Skåne, men det skulle behövas.
Mm. Mm.
Det, absolut.
Mm. Jag tror det är mycket med samverkan och man hjälps åt. Och, men inte bara är konkurrenter. Utan man faktiskt
men precis, utan man är kollegor och nätverkar. Och det är ju lite det vi vill bidra till. Mm. Det är att man ska våga ställa frågor och våga ta plats.
Mm.
För annars är det lätt att man kommer till en utbildning och vågar inte ställa sina frågor för man är rädd att få ett svar som att den här frågan är inte relevant eller det borde du veta. Eller det, utan här ska inte finnas några dumma frågor. Men att vi kommer ha en moderator som där man tydliggör mycket eller, och föreläsaren också då kan säga att den där frågan kommer om en timme ungefär.
Mm.
Det är så att man får ju styra det hela. Mm. Men att det ska inte finnas några dumma frågor.
Nej.
För det upplever vi när vi har pratat runt att många är lite rädda för det när man är på såna här olika utbildningar.
Mm.
Man vågar inte ställa frågor för man är rädd att bli nedtryckt. Så det har också varit en viktig del för oss att vi kallar det för högt i tak.
Hur frågar man som bestämmer höjden bara?
Ja, det är den. Det får vi utveckla. Testa oss fram.
Utan tak.
Hur högt har vi här inne?
Ja, det var väldigt fint i huset. Det var väldigt högt i tak där inne.
Där är det högt i tak.
Ja. Ja, spännande. Men hörni, då får jag önska er stort lycka till. Och ni som lyssnar, gå in på Equitalk på Facebook och läs mer helt enkelt. Eller hur?
Ja, jättegärna.
Ja.
Och hur ser er dag ut nu?
Jag ska gå tillbaka till patienter.
Ja.
Och jag går tillbaka till hästarna.
Ja. Jag ska till riksdagen.
Ja.
Ja, men stort tack. Och till er som lyssnar så kommer det förhoppningsvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd även nästa vecka. Mm. Tack för att jag fick komma hit.
Stort tack.
Stort tack för att du kom.
Nu går vi runt och kollar lite.
Ja,
va?
Det gör vi.
Tack.